Bara för dig av Nora Roberts. I översättning av Kate och Sigge Kalmström. Prolog. Fullmånen vit och kall. Han såg skuggorna skifta och själva som levande väsen över snöns isskorpa. Svart på vitt. Svart himmel, vit måne, svarta skuggor, vit snö. Så långt han kunde se fanns inget annat. Det var en sån tomhet, en sån avsaknad av färger, och det enda som hördes var vindens klagande när den ilade genom de kala träden. Men han visste att han inte var ensam. Att det inte fanns någon trygghet i det svarta och vita. I hans kalla hjärta rörde sig en darrning av het skräck. Hans ansträngda andedräkt puffade ut i små vita moln. Över den vita snön föll en svart skugga. Det fanns ingenstans att fly. Hunter drog ett bloss på cigaretten och stirrade sen på orden på datorskärmen genom en dimma av rök. Michael Trent var död. Hunter hade skapat och utformat honom just med tanke på hans kalla, ömkliga död under fullmånen. Nu fylldes han av tillfredsställelse över ett väl utfört arbete, snarare än av sorg över att ha krossat en man han kände bättre än sig själv. Men han skulle avsluta kapitlet där och lämna detaljerna i mordet på Michael åt läsarens fantasi. Stämningen var skapad, hemligheter antydda och domen uppenbar, men oväntad. Han visste att hans vana att skriva på det sättet både irriterade och fascinerade dem som tog del av hans verk. Eftersom det var precis vad han ville kände han sig belåten. Det var inte ofta han var det. Hunter skapade det ohyggliga, det gastkramande, det outsägliga. Han utforskade det mänskliga sinnets mörkaste mardrömmar, och med kylig precision gjorde han dem tydliga, påtagliga. Han gjorde det omöjliga möjligt och det kusliga vardagligt. Det vardagliga brukade han vända till något skrämmande. Han använde orden så som en målare använder sin palett, och han skapade historier med en sån färg och enkelhet att läsaren fängslades från första sidan. Hans yrke var skräck och han var oerhört framgångsrik. I 5 år hade Hunter betraktats som mästaren inom sin genre. Han hade haft 6 bestsellers och 4 av dem hade filmats efter hans egna manus. Kritikerna höjde honom till skyarna. Försäljningssiffrorna rusade iväg åt samma håll och han fick mängder av brev från läsare över hela världen. Det påverkade honom inte alls. Att berätta historier var det han var bäst på, och han skrev i första hand för sin egen skull. Om människor hade glädje av hans böcker var det bra, men hur läsare och kritiker än reagerat skulle han ha fortsatt att skriva. Han hade sitt arbete och han fick vara i fred. Det var de 2 faktorer som hade betydelse i hans liv. Hunter betraktade inte sig själv som en enstöring och tyckte inte att han hade svårt att umgås med folk. Han levde bara sitt liv precis som han ville ha det. Och han hade gjort likadant i 6 år innan berömmelsen, framgångarna och de stora inkomsterna kom. Om någon undrade ifall hans liv hade förändrats efter raden av bästsäljare, svarade han med frågan varför det skulle göra det. Han hade varit författare redan innan Djävulens andel blivit 1:a på New York Times lista över USA:s mest sålda böcker, och han var författare nu också. Om han hade velat förändra sitt liv skulle han ha blivit rörmokare. En del människor menade att hans livsstil var uttänkt, att han skapade bilden av sig själv som en excentriker i reklamsyfte. Det ökade intresset för honom. Vissa påstod att han födde upp vargar, andra att han inte existerade överhuvudtaget utan var en produkt av en skicklig förlagsredaktörs fantasi. Men Hunter Brown brydde sig inte det minsta om vad folk sa om honom. Han lyssnade bara på det han ville höra, såg bara det han valde att se och kom ihåg allt. Efter att ha tryckt på ett antal knappar på datorns tangentbord började han med nästa kapitel. Nästa kapitel, nästa ord, nästa bok var mycket viktigare för honom än alla artiklar som spekulerade om vem han egentligen var. Hunter hade arbetat 6 timmar den dagen och han trodde att han skulle orka åtminstone 2 till. Berättelsen flöt från honom som isvatten, kall och klar. Händerna som lekte på datorns tangentbord var vackra. Smala, solbrända, med långa fingrar och breda handflator. När man såg dem skulle man kunna tro att de komponerade konserter eller skrev episka diktverk. Istället skapade de skräckfyllda mardrömmar och monster. Inte den sorten med fradgande huggtänder och fjällande skinn, utan monster som var så verkliga att det kröp i skinnet på läsaren. Hunter tog alltid med så mycket realism och vardaglighet i sina historier.